Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Klara Kristiansen.
Hej!
Välkommen hit.
Tackar, 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 tackar.
Du är komiker.
Ja.
Poddare.
Ja. Yeah.
Människa.
Ja. Yeah.
Kvinna.
Ja. Yeah.
En glad skit.
ja, till och från.
Och kompis till mig skulle jag nog ändå räkna dig till.
Tackar, tack. Mm. Tackar, det skulle jag också göra.
Du skulle också räkna dig själv till kompis.
Till din kompis, ja.
Mm. Ja. Ja, men det är ju trevligt. Då har vi klarat av det.
Mm.
Idag så ska vi ska du få välja ämne.
Oh, spännande.
Men du får inte välja exakt vad du vill.
Nej.
För jag tänkte så här, vad är jag intresserad av att prata om?
Mm.
Så tänkte jag, jag skriver ju skämt varje dag.
Mm.
Och när jag sorterar in dem så sorterar jag in dem under olika rubriker.
Mm.
Och då tänker jag att de rubrikerna, det är ju ofta där det finns då flest. Då borde det vara saker jag tycker om att prata om eller som jag tycker är intressant eller något sånt där.
Just det.
Så de här rubrikerna jag listat så ska du få välja en av dem.
Mm.
Då är det sjukdomar och handikapp.
Mm.
Mat och dryck.
Mm.
Kultur.
Mm.
Barn, föräldrar och släktingar. Djur.
Ja.
Rasism.
Ja.
Sex och onani.
Mm-hmm.
Alkohol, tobak och narkotika.
Mm-hmm.
Pedofili, sexuella övergrepp och våldtäkt. Man märker vilket ämne du tycker var roligast hittills. Judar och nazism.
Mm.
Ord, uttryck och språk.
Ja.
Ålder.
Mm.
Religion.
Mm.
Kiss, bajs och fisar.
Mm.
Sexism, feminism och könsidentitet.
Ja.
Musik. Förhållanden och romantiska relationer.
Mm.
Homosexuella och homofobi. Och sist men inte minst, övrigt.
Okej, toppen.
Välj helst inte övrigt.
Nej. Även om jag tyckte det lät väldigt roligt så kommer nog inte heller välja sexuella övergrepp temat.
Pedofili, sexuella övergrepp och våldtäkt.
Mm.
Det är roligt att jag skiljer på dem. Alltså, jag hade ju för sig kunnat inkludera våldtäkt i sexuella övergrepp. Det låter som att jag inte tycker att det är ett sexuellt övergrepp.
Sexuellt övertramp. Ja, nej, den kommer nog inte bli. Den känns lite tung.
Ja, du skrattade. Ja, det är ju lite det som är poängen med det. Att det är en stark laddning i de ämnena.
Mm. Jag blev också förvånad över att du har djur som kategori. Jag vet inte hur många gånger jag har hört dig skämta om djur.
Nej, jag skämtar inte jättemycket om djur. Det är inte den som har längst lista skämt under sig, den
nej.
Kategorin. Men ibland så slinker det in ett och annat djurskämt. Jag är inte Jesper Röndahl. Eller Anton Magnusson verkar också skämta om djur rätt mycket.
Mm.
Men det kan hända att jag har väl något skämt om något djur, tror jag.
Jag tror inte jag har något om... Alltså jag har nog någonting där jag så nämner djur, men ingenting där huvudtemat är djur.
Jag har ett skämt om en hund i min nya, i min kommande special.
Spännande.
Ja.
Alltså jag blev ändå lite nyfiken på föräldrar, släktingar och barn.
Barn, föräldrar och släktingar?
Ja, förlåt. Det var inte
jag är nyfiken på att prata om det.
Ja, kanske. Mm, det var ingenting som jag bara direkt så, oj vad många anekdoter jag har här. Men nej, det känns spännande.
Ja, det stod du och vägde mellan det och något annat ämne?
Ja, men jag tycker alltid om att prata om kärlek och relationer.
Ja. Förhållanden och romantiska relationer.
Ja. Men det känns som att vi har gjort.
Ja, det har vi. Men barn, föräldrar och släktingar, ja, varför inte? Ska
varför
vi ta
inte?
Det?
Det blir toppen.
Ja. Du har föräldrar och släktingar.
Men inga barn.
Men inga barn.
Nej, det stämmer.
Men man kan prata om dem ändå.
Det kan man ju. Man kan ju prata om barn man känner.
Ja.
Man kan prata om barn man önskar att man kände.
Ja, det är jag intresserad av att höra om båda.
Ja.
Vi kan börja med sprängstoffet. Vilka barn önskar du att du kände?
Jag vet inte, ibland får man väl upp så barn... Det finns ett barn på TikTok som alltid har alldeles för stora t-shirtar. Alltså de köper liksom inte riktiga pyjamasar till henne, utan de bara så... Här köper vi en jättestor t-shirt.
Ja.
Det är väldigt gulligt. Okay. Den ungen önskar att jag kände.
Är det en svensk unge?
Nej, så det är, oddsen är emot mig.
Och den här ungen har mycket följare då?
Ja, precis.
Det är många som vill känna det barnet.
Ja, just det. Konkurrensen är hård också.
Ja, jag känner syskonbarn.
Mm.
Men annars kan jag inte komma på något barn. Alltså jag tycker inte det verkar jätteroligt att umgås med barn.
Nej, just det. Du är inte ett fan så sett.
Inte jättestort fan. Alltså, så här, jag tycker de kan vara lite gulliga och lite roliga, men jag blir snabbt mätt på att leka med dem. Det är så här, jag tycker så här, man skojar lite med något barn och, så, och sen så skrattar de kanske. Men sen, man kan inte ha så spännande konversationer.
Nej, det finns ju också kanske en gräns för hur länge man orkar leka. Mm. Och vad för typ av lekar man orkar göra.
Ja.
Alltså så bygga grejer går ju ofta bra.
Ja, bygga Lego och sånt. Eller?
Ja, precis. Bygga Lego, bygga torn, bygga...
klossar.
Ja, exakt. Sådana järnvägar, du vet. Fast den är trä.
I och för sig, rita tycker jag är roligt. Det kan man ju göra. Då kan man ju sitta och rita själv och så får barnet rita någonting bredvid och så
jämför kan man titta. Jämför man vem som ritar finast. Pussla går också ofta ganska bra.
Ja, just det. Det känns som att du har någon erfarenhet. Du har jobbat på förskola eller dagis som det kallades förr i tiden.
Nej, jag har liksom så praoat i åttan på förskola.
Okej. Okay.
Men annars liksom inte så mycket. Men sen...
Har du småsyskon? Nej. Vad är det för barn du har pusslat med?
Ja, men min killes bror har barn.
Mm.
Min kompis Karin Sollenberg, jag barn, det är i och för sig fortfarande bara en bebis. Vår komikerkollega.
Som har också och... äldre barn.
Ja, exakt, men jag har inte liksom lekt så mycket med hennes 18-åriga dotter.
Nej, okej.
Okay. Tror det eller ej.
Än.
Nej, det har vi framför oss fortfarande.
Mm.
Men henne är jag hemma hos varje vecka och gosar med bebis.
Mm.
Det är ju trevligt.
Av vilken anledning?
Vi poddar ihop.
Ja, just det.
Så då
vad heter jag podd?
Du har PM. Det handlar om internet.
Okej, okay, ja.
Så då hänger jag med barn. Jag har väl haft typ så kompisar som haft småsyskon. Mm. Ett ex som hade barn. Jag har ju varit au pair också.
Just det.
Så att, ja, men jag har väl haft ändå ganska mycket kontakt med barn. Jag har också varit så här, ganska mycket lägerledare på olika läger.
Mm.
Och då har du varit barn i typ så 10-årsåldern.
Vill du ha barn själv?
Ja, om man får önska. Och det får man ju.
Ja, man får önska.
Mm.
Hur gammal är du nu?
Jag är 28 nu. Och har nog någon slags tanke om att 32 är en bra ålder att börja försöka.
Okej.
Okay. Så då har man ändå typ så 4 år på sig till, eller typ så 2 år på sig till 34, där det ändå är så här, ja, men nu skulle jag nog ändå vilja ha barn. Men 32 funkar att ha barn också.
Ja, men intressant.
Så man ger sig själv, alltså man inte liksom börjar stressad.
Nej, det är väl också så här att timingen ska vara rätt, och att man ska vara i ett förhållande gärna med någon som också vill ha barn då.
Ja, det är ju det. Men jag är ju i ett förhållande nu med en person som jag ändå tämligen, alltså som i alla fall nu verkar se en framtid med barn.
Okej, ni har diskuterat det redan.
Ja. Och jag tror att liksom 4 år inte heller orimligt i hans värld. Typ.
Nej. Ja, men då finns det sådana planer.
Ja, precis. Men sen måste jag ju bli rik först. Så det är egentligen det som står emot mig just nu.
Måste du bli rik? Det är många fattiga som har barn också.
Ja, men jag...
Är du fattig, rik eller medel?
Alltså, jag är ju medelklass men fattig just nu.
Ja, ja, den nya underklassen.
Exakt. Nej, men alltså jag...
Alltså, du kommer från medelklasshem, men du har inte så mycket pengar just nu.
Nej, precis. Jag har ju jobbat mycket liksom inom handel. Det blir man ju inte rik på.
Jobbar du fortfarande på Body Shop?
Nej, jag ska jobba lite i jul. Men annars så... Och jag jobbar i somras, men nu pluggar jag bara. Så nu går jag på CSN och då är man ju fattig. Men det är inte heller... Alltså, men, det är ju svårt också att säga att man är underklass för att man är student. Liksom.
Ja, underklass är ju lite konstigt begrepp kanske. Men du har inte så mycket pengar.
Jag tillhör pöben.
Nej, men det känns ju som att man hänger med rätt mycket folk i komikerkretsar liksom, och nyhetsbranschen och sånt där. Och det är så jävla stor skillnad. Att vissa får ett break med någon podd eller någon tv-gig, eller att de helt plötsligt drar jättemycket folk och så sticker de iväg och blir väldigt rika. Medan vissa är fattiga, och kanske, eller vissa kan ha varit rika och blir fattiga igen. Det,
ja, exakt.
Det är svårt att hänga med vem som är monopolgubbe för tillfället.
Ja, verkligen. Men jag är ju ändå ganska jämn inkomst då, jämfört med många komiker kanske. Det är ändå ganska många som har väl relativt hög Patreon, och då tänker jag att man också har en ganska jämn inkomst. Men just att jag får ju samma CSN varje månad, och sen så har jag lite så sommarjobb. Men annars så, alltså jag har ju mer konsekvent låga inkomster. Och så allting jag får in på stand-up och poddar och grejer försöker jag spara till den dagen jag behöver satsa på stand-up och poddar.
Ja, lägga undan till och... Ja, det blir lite växelverkan då, att man behöver lägga undan pengar, så kan man satsa på stand-up och poddar. Och under den perioden är det större chans att man tjänar mer pengar på det.
Exakt. Det är ju därför jag började plugga, liksom, för att kunna satsa på någon slags karriär vid sidan om.
Den 7 december i Stockholm är sista chansen att se Stad och Land live, vilken är en dubbel stand-up show med mig och Anton Magnusson. Köper du biljett till den föreställningen så får du också gå på en efterfest om du vill, med lite filminspelning, late night nasty stand-up och annat skoj. Jag kör även stand-up i Sundsvall den 13 december. Biljetter och mer info om allt det här hittar ni på gardenforce.com. Vad är det nu igen du pluggar?
Marknadskommunikation.
Just det. Svårt att komma ihåg.
Ja, det är ju också... Alltså, jag är ju väldigt mycket av åsikten att man inte ska komma ihåg vad folk jobbar med.
Men här, inte ens om de jobbar med något väldigt skojigt.
Men man kan väl veta lite vad det rör sig om. Men att det är så sinnessjukt att ha koll på alla sina kompisars jobbtitlar. Eller typ så, vilket företag de är på nu.
Komiker, serietecknare, komiker.
Ja, men komiker är också så här, jag vet ju typ, men om du skulle fråga mig typ så, vad jobbar Simon på just nu? Skulle jag så, ja, han gjorde ju den där filmen baserat på serien, vet inte om han håller på med det just nu.
Jo, men alltså, det gör
jag. Ja, jag vet ju inte liksom. Men jag har väl liksom något så här vagt hum med dem jag kanske pratar med varje dag, för att vi pratar lite mer om jobb.
Just det.
Men överlag väldigt dålig koll på vad kompisar är på företag nu.
Så då har liksom en plan för barn och sådär.
Jag behöver inte vara rik, men jag behöver vara ekonomiskt gångbar i min karriär, typ.
Är båda dina föräldrar vid livet?
Jajamensan.
Har ni bra
alive
kontakt?
And well, skulle jag säga.
Alive and kicking.
Ja, verkligen. De är hurtiga.
De sparkas.
Ja.
Var bor de någonstans?
I Sölvesborg.
Mm.
Alltså, det gör typ hela min släkt.
Vad jobbar de med?
Min pappa är... han är ju civilekonom och jobbar på kommunen.
Mm.
Alltså inte Sölvesborgs kommun, men alltså närligen. Jag vet inte hur mycket jag ska säga om min pappas jobb, men han jobbar på kommunen i alla fall. Mm.
Jag tror inte du är med på Aftonbladets lista över de 15 sexigaste yrkena.
Nej, det tror inte jag heller.
Vad jobbar din mossa med?
Där pratar vi om någon som jag inte har så bra koll. Hon har ju bytt jobb så fruktansvärt mycket.
Mm.
Men hon är ju sjuksköterska i grunden.
Det är med på listan över de sexigaste yrkena. Det är ett kanske i topp.
Ja. Det ska skriva till mamma direkt när jag kommer
det
ut från
den här studien. För kvinnor står det mellan sjuksköterska och flygvärdinna, tror jag.
Men grejen är också att man fattar... Alltså, det känns ju som att båda kommer från så sexiga kläder. Men...
Flygvärdinna och sjuksköterska.
Ja, man tänker som sjuksköterska direkt.
Jo, man tänker Halloween-sjuksköterska direkt. Ja, inte de här tråkiga paltorna som... man har på sig på sjukhus. Mm.
Men flygvärdinna känns ju ändå lite sexigt på riktigt. De är alltid så här piffiga. De är väldigt så eager to please. Mm. Samtidigt som de också så kan hantera en nödsituation.
Ja. Och att de har varit på många orter.
Ja. Just det. Om du fattar vad jag menar. Men sjuksköterskor är ju väldigt... Alltså det är ju mest bara att de säger att den skärpar sig. Det kanske vissa tycker är sexigt. Men det är inte så... Jag vet inte, jag ska inte säga
att... De kommer med drinkar.
Jag ska inte säga att liksom verkligheten överensstämmer så mycket med bilden av det här. Det är inte så mycket den vårdande kvinnan som har väldigt kalla fingrar och liksom är väldigt hårdhänt.
Tänker du på sjuksköterskorna?
Ja.
Har de kalla fingrar?
Ja, det är alltid så. De ska typ så känna på hur man andas eller någonting. Och sen så är det alltid svinkalla fingrar i ett kallt undersökningsrum. Eller obehagligt varma fingrar har jag också varit med om, men det är nästan värre.
De har kliat sig på ett intimt ställe. Men alltså, det jobbar dina föräldrar med då.
Mm.
Har du några anmärkningsvärda släktingar?
Nej, alltså hela min släkt kommer ju från Sölvesborg eller liksom omkringliga Gualöv eller Agerum. Alltså det är verkligen så väldigt, väldigt nära Sölvesborg.
Ja. Är Sölvesborg Listerlandet?
Listerlandet ligger liksom i Sölvesborgs kommun, men det är landet utanför. Alltså Sölvesborg är att bo in i stan,
okay.
Och Listerlandet är att bo på landet. Liksom.
För Listerlandet är väl känt för inavel?
Ja, precis.
Kommer du från en inavlad släkt?
Nej, utan... tvärtom så är det väldigt mycket att mina föräldrar har lite så högfärdig ton mot dem som är från Listlandet. Nej, men alla kommer därifrån. Min farfar är ju från Danmark, men det är ju liksom det enda... Jag heter Christiansen, jag tänkte att man hade plockat upp på...
Okay, ja.
Men det är den enda som inte kommer från Sölvesborgsområdet. Mm. Typ.
Ja, min mormor var från Danmark.
Mm.
Hon flydde från kriget.
Just det, det är ju coolare.
Att fly från kriget?
Än att bara, jag vet inte riktigt vad min farfar, vad som tog honom till Sverige. Men jag tror inte det var krig i alla fall.
Vilket år var det ungefär?
Ja, det är en bra fråga. Men min farfar var ju någon form av liksom sjöman, om det fortfarande är titeln man hade på den tiden.
Mm.
Men liksom i unga år. Så han var ju väldigt tatuerad för att vara i den generationen.
Mm. Hade han ankare?
Det vet jag inte. Jag vet att han hade någon naken kvinna på underarmen.
Klassiker.
Ja, men liksom ändå helkroppstatuerad typ.
Aha, ja.
Vilket ändå var rivigt.
Mm, det låter ju coolt ju.
Mm, och väldigt mycket så. Vi kollade gamla fotoalbum när vi var små. Då var det mycket så. De satt på olika fester och rökte och hade det gott.
Mm.
Så det var nog ändå lite rivigt liksom. Och både min farfar och min farmor hade ju också barn innan de träffade varandra.
Mm.
Vilket väl också är lite ovanligt för den tiden. Liksom.
Ja, ja.
Och också så, men det är mycket från den sidan släkten som jag inte vet så mycket om, som liksom bara helt plötsligt dyker upp, för de pratar inte så mycket om grejer.
Nej.
Alltså inte så mycket så, här har vi mörka hemligheter. Nej. Utan bara så, min pappa när han var, jag tror han var typ 30, när han fick reda på att han hade haft danskt medborgarskap fram tills han fyllde 11. Mm. Bara för att ingen hade kommit på och berättade för honom. Alltså det är lite mer så...
Säg, vad gör man med ett danskt medborgarskap?
Jag vet inte. Man kan, utövar alltså, hygge, gissar jag.
Man får väl bo inom EU, hur mycket man bor och jobbar ganska mycket, hur mycket man vill inom EU. Så det spelar inte så stor roll om man har danskt medborgarskap.
Nej.
Kanske under corona när man inte... När han skulle åka, då var det så här problem ibland att åka in och ut ur Danmark.
Men var inte det ändå var man var bosatt? Jo, alltså jag tänker att även om du var så amerikansk medborgare men bodde i Sverige så fick du inte åka fritt fram och tillbaka.
Mm.
Det är inte EU heller, men att det ändå var begränsningar oavsett. Jag vet inte, det är inte så skrytigt heller. Jag tror också typ att Sverige har ett av de bästa passen i världen, så att ett danskt pass är inte bättre heller.
Nej. Det är nog mer formalia,
ja.
Att han är dansk medborgare också.
Nej, så att det är nog... jag vet inte om det var någon kunskap han egentligen behövde ha. Jag fick ju reda på då att min farfar hade barn innan han träffade min farmor. När jag var typ 14.
Så vet då fanns du vad? Det liksom vet en... du vad? Vi byter ämne.
Ja.
Du får välja något nytt på listan. Jag kände att det här leder inte någonstans.
Nej.
Vi måste byta ämne. Vill du höra dem igen? Eller du kan få titta på listan.
Det kanske är snabbare.
Eller vänta, vi kan göra så här. Det blir dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Det finns Fanta, mandelmjölk, massa olika sorters sprit, pulverkaffe, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nysära, vatten.
Jag tror att jag kommer köra på Fanta.
Ja, det kommer jag också göra.
Mm.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och det här hastiga bytet av ämne, det är ingen kritik mot dig eller mot dina släktingar. Utan bara mot ämnet släktingar.
Men jag vet ju också att jag ska ha utkik nästa gång jag ser det på en stand-up-scen. För att jag är nyfiken i allmänhet på släktingskämten.
Ja, men jag skämtar ju kanske ibland om min mossa eller om Andreas fassa. Eller
just
någon
det.
Släkting här och där liksom som är...
Mm.
Jag har ju lite såna kul grejer de har sagt eller sådär.
Men aldrig någonting om släktingar i allmänhet. Konceptet att ha släktingar.
Nej, det vet jag inte om jag har. Nej, men det är väl skämt. Det är också en sak. De här ämnena tänkte jag mer att det är så här, vad jag är intresserad av.
Mm.
Men jag är kanske inte så jätteintresserad av släktingar egentligen. Jag har nog fått lite kritik för också av min mossa så här, att jag är inte så familjär. Jag tycker inte det är så jättekul med släkt, vad släkten gör eller sådär.
Nej, jag tycker också alltid det är konstigt i datingprogram när de är så himla... Alltså de kan ju säga att familjen är viktig för dem, det kan jag fatta. Men det är ganska många som har det som krav att så här, familjen måste vara viktig för dig.
Ja, just det. Det känns amerikanskt också, så här, family oriented.
Ja.
Att så här, Kanye West, han gillade Kim Kardashian för att hon var familjeorienterad. Eller så att hon var familjär liksom.
Ja, och grejen är att så här, jag kan väl fatta om man vill att någon är det egentligen. Alltså så, mina föräldrar är viktiga för mig. Därför är det nice som du också tycker att de är trevliga att umgås med.
Ja.
Men det är så sjukt att ställa krav på vad någon annan har för relation till sina föräldrar.
Ja.
Tänk om de var vidriga. Tänk om det är typ så Ystad-familjen.
Vilka är Ystad-familjen?
Det var de som typ hemskolade sina barn och sen visade sig att de typ var inlåsta och vad heter det? Illitterära.
Mm. Det är verkligen inget krav, men jag tycker nej, alltså så här, men det är väl vissa som kanske har en sån här idé då att någon som har en dålig relation till sina föräldrar är ingenting att satsa på, för då är man dålig på relationer. Alltså det kan vara taskigt då ifall föräldrarna har varit hemska mot den.
Ja, verkligen, det känns lite som skuldbeläggning av offret. Det vill också vara bättre. Alltså, för jag kan ju förstå typ så att man vill ha någon, kanske inte som ett krav, men jag tänker ändå att det är en typ green flag att ha en bra relation till sina ex.
Mm. Ja, det är det kanske.
Men ens föräldrar är ju också så en helt annan relation.
Ja, fast samtidigt så har jag märkt att det brukar inte vara så populärt när man har en bra relation till sina ex. Alltså så här, om man har kontakt med sina ex fortfarande, det brukar inte ses med blida ögon på det.
Men jag tänker att det är skillnad på en god relation och en nära relation.
En intim relation. att man inte är ovänner liksom.
Ja, typ att man talar gott om den personen typ.
Man talar gott om sitt ex.
Ja, alltså kanske inte så fan vilka nice patta hon hade. Men ändå så typ att man kan berätta typ kanske positiva minnen av den tiden man hade ihop eller att,
det vill
så här,
man inte höra.
Nej, men inte som vill... så här, åh det här gjorde vi som var så romantiskt när vi var i Paris, men att man ändå så utan problem kan nämna att så här, men det var när jag och mitt ex var när vi bodde på den adressen typ. Det gör väl ingenting. Det vill vara positivt att så här, du inte försöker radera ett minne ur ditt liv.
Nej, du har rätt att man ska ha en lagom avslappnad relation. Alltså så här, ifall man aldrig nämner någonting. Mm. Men man vill ändå höra lagom lite, känner jag. Alltså, jag tycker det är en balansgång i förhållanden hur mycket man ska prata om sina ex.
Ja, men absolut, man ska inte liksom kanske berätta om sitt sexliv.
Nej.
Eller så här någonting jämförande med relationen. Men man kan ju ändå fortfarande så berätta saker som har hänt under den. Eller jag tycker ju att det är väldigt töntigt för folk som typ så ska radera allting, typ så gå tillbaka och ta bort alla gamla bilder där ens ex syns på Instagram.
Ja, men det är ju tecken på någon form av bitterhet eller någonting, eller ilska.
Ja, men jag tror också en del gör det där på default, för att jag kan förstå om man gör det för att så här, den här individuella personen behandlade mig vidrigt, jag vill inte bli påmind om den här personen.
Just det.
Men att liksom bara per automatik så nu har vi gjort slut, då ser jag låtsas som att den här personen aldrig har funnits. Det känns jättemärkligt.
Var det Selena Gomez som var ihop med The Weeknd?
Ja.
Jag kommer ihåg att jag läste om det i någon skvallertidning, och där så stod det så här, ja nu verkar de ha gjort slut.
För hon firar inte helg längre.
Nej, men det är så här, för att han har slutat följa henne och personen som donerade en njure till henne.
Det är ju konstigare.
Ja.
Sluta följa den man är ihop med, kan man ändå vara, eller den man var ihop med då.
Men kan man ändå vara så,
det gör för ont just nu.
Jag vill inte heller följa den personen som räddat livet på.
Jag står inte bakom det. nej, men jag funderar på antingen ålder eller religion.
Ja, just det. Du är ju religiös.
Ja.
Det är ju lite intressant. Och du har en ålder.
Och det är också, det är en av de mest intressanta sakerna med mig.
Att du har en ålder. Ja, men ålder tycker jag är ganska... Vi kan börja med ålder kanske. Mm. Hur känner du inför åldern du har just nu?
Alltså jag har ju väldigt mycket åldersnoja generellt, att jag liksom inte tycker om att ha en äldre ålder, och jag tycker inte om att komma närmare döden. Men däremot så trivs jag ju mer med livet varje år liksom.
Ja, varje år trivs du med livet?
Lite extra.
Okej, det blir bättre och bättre år för år.
Mm, alltså, sen är, alltså det kan inte alltid så att det senaste året alltid är det bästa året jag har haft i mitt liv.
Men det är en hackig kurva uppåt.
Ja, och framförallt så är det liksom mer och mer så att trivs bättre med sig själv. Känner mig liksom mer grundad, känner mig som en tryggare person.
Mm.
Ens livssituation blir ändå i regel bättre.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men har du haft några rejäla ålderskriser? Liksom?
Det beror väl på, jag har aldrig köpt liksom en Ferrari, men det är väl också...
För att du inte har råd?
På grund av monetära tillgångar. Jag vet inte riktigt vad en ålderskris är. Nej, jag kan ju få väldigt mycket...
Har du inte haft den?
Nej, men jag vet inte riktigt vad det skulle innebära. Alltså jag kan ju ha väldigt mycket ångest av att jag eller typ så bli genuint svartsjuk på människor som är yngre än mig.
Mm. Hur gammal hade du velat vara om du fick bestämma själv?
Ja, men att jag ändå liksom fick må som jag mår nu. Då kanske jag hade velat vara 23-24.
Mm. Varför det?
Jag vet inte, det känns härligt att vara lite så. Då hade jag kunnat vara lite mer ung och lovande kanske.
Mm.
Istället för gammal och på efterkälken. Alltså det är ju inte jättestor skillnad heller, för jag är ju 28 nu, men det är liksom som att jag känner mig liksom lite sen på allting och typ så här, jag är äldre än typ alla jag pluggar med. Jag är, ja men typ så, jag är ganska fattig fortfarande. Jag har inte kommit så långt i karriären.
Ja, en bit ändå.
Ja, en bit, men det är en kort bit. Så jag vet inte, alltså det är ju inget fel på åldern jag är i.
Men
sen är det väl, alltså det är väl dels då att jag får lite rädsla att vara inaktuell. Och det känns alltid som att man är mer aktuell om man är yngre. För att det är mer spännande, typ att så här, här är en ung person som gör saker. Nu är jag bara en vuxen person som gör saker.
Ja.
Men sen är det också kombinerat med att jag har väldigt, väldigt, väldigt mycket dödsångest. Ja. Så bara konceptet att
du skrev till mig att du var väldigt rädd för att bli mördad.
Och det är en grej som har börjat... Alltså jag har ju haft mycket katastroftankar, men de har blivit mycket, mycket värre. Och framförallt så har jag liksom börjat... Dels sov jag med lampan tänd som vore jag ett barn. Men också typ så börjat på riktigt kolla under sängen när jag kommer hem.
Efter monster?
Nej, efter mördare.
Som kan beskrivas som monster i kvällspressen.
Ja, exakt, att de måste också så använda lite extra vidriga metoder. Annars är jag inte rädd för dem. Men även att jag så, för jag har ett par gummistövlar som står i garderoben. Och då har jag börjat så lyfta bort jackan så att jag kan se att ingen står i mina gummistövlar. För det vore ju ett synnerligen genialt sätt att gömma sig i någons lägenhet.
Att ställa sig på gummistövlar i garderoben.
Bakom en jacka. Så att man inte syns. Så även om man öppnar en garderob så ser man inte dem för att de står...
Det låter som ett extremfall av katastroftänkande.
Ja. Och också typ så här, kollar dörren kanske i snitt. Ja, men kanske 5 gånger innan jag går och lägger mig. Mm. Och kanske totalt på en kväll.
Varför tror du att någon skulle vilja mörda dig?
En slump. Man tror alltid att det inte ska hända en själv. Jag är lite av den motsatta skolan, att jag tror att allt ska hända just mig. Nej, men, och det kommer ju gå i perioder, men det är också så här ibland om jag typ hör ett ljud utanför min lägenhet så kan jag fundera på om jag verkligen ska lämna lägenheten den kvällen.
Mm.
Men där har jag också ändå varit så här, okej, men det måste jag göra, för gör jag inte det då är jag psykiskt sjuk på riktigt. Alltså då är det ett problem på riktigt.
Ja, det är det ju. Alltså, man brukar räkna det ifall det påverkar ens vardag eller så där, att man inte kan göra saker man brukar göra eller vill göra. Så, då är det så det enda som hindrar dig är det för att du inte vill vara sjuk.
Exakt. Men så att jag får liksom så lite ångestpåslag, kanske går väldigt, väldigt fort genom korridoren fram till hissen. Mm. För jag har ganska lång korridor också liksom, så tänker jag hoppa ut från någon annan lägenhet och mörda mig.
Har du pratat med någon som inte är professionell poddare utan professionell psykolog eller någonting om det här?
Nej, jag har fått höra att jag borde det.
Ja, men det låter ju lite som att du kanske skulle kunna få hjälp.
Ja, men jag vet inte heller hur man går till... Ska jag ringa vårdcentralen och säga hej, jag kollar i gummistövlar?
Ja, absolut. Alltså, du kan säga så här, att du har psykiska problem. Att du är rädd för att bli mördad. Ifall det nu är så illa att du funderar på att stanna hem. Att inte liksom gå utanför dörren. Så ja, de kanske så här, finns någon form av KBT eller piller eller någonting annat som kan hjälpa dig med ditt problem.
Vet du vad det stora problemet är ju att...
Du är rädd för att bli mördad av terapeuten.
Ja, nej, det är ju att jag tänker att om jag går i KBT så kommer deras lösning vara så. Nu får du en utmaning som är att du inte ska kolla dörren innan du går och lägger dig ikväll. Och det vill jag ju inte, för då kan jag bli mördad.
Jag tror inte att det är så. Jag tror inte att de, alltså så här, för att ha låst dörr, det har jag med. Så jag låser också dörren.
Ja.
Också för att jag ibland har känt att folk har ryckt i mitt dörrhandtag och sånt. Alltså både någon gång när jag hade, nu någon som har tittat in i min dörr en gång innan jag låste, alltså när jag var i 20-årsåldern. Och sen panik. Så har jag någon gång efter jag började låsa känt att folk ändå har ryckt i dörren. Så att jag låser också liksom.
Men jag hade också någon som ryckte i dörren för några veckor sedan och det har ju inte hjälpt.
Nej.
Inte för att jag tror, alltså jag tror inte att det är någon som är ute efter specifikt mig, så det är inte liksom paranoia på det sättet.
Nej, jag har ju också ryckt i fel dörr någon gång när jag ska, alltså när jag är förvirrad eller full eller någonting.
Ja, men precis. Men jag tänker ju också att om det är någon, alltså de kanske går runt och mördar lite på måfå. Det finns ju inte folk som har gått in i lägenheter och mördat någon.
Ja.
Utan att det har varit liksom specifikt gentemot den personen.
Men det är väldigt ovanligt.
Det är väldigt ovanligt, men det kan
så
hända. Det,
så du är rädd för att KBT ska vara dålig? Alltså att det ska...
Att det är den som blir mitt fall, ja. Nej, men det är väl lite också typ... Jag har ju haft perioder när jag har haft ganska mycket problem med ångest kring mat. Sen har det liksom väldigt sällan tagit sig fysiska uttryck i min kropp.
Ätstörningar liksom.
Ja, precis. Men bara liksom... Mycket mer ångesten och typ så konstiga ätvanor än att jag typ har så svält mig. Men däremot så, för då var jag också så att jag inte ville söka vård för att jag var rädd att de skulle liksom så hjälpa. Alltså du vet, man ville inte riktigt bli frisk heller.
Nähä.
Alltså, för att jag tänker att det fortfarande är bra att jag ser till att jag inte blir mördad. Och att jag ändå någonstans i bakhuvudet, även om jag fattar att det inte är bra och har massa ångest kring mat, det är liksom stor nackdel i mitt liv, så finns det ju fortfarande någonting i mig som är så, ja, men jag vill inte sluta ha den ångesten.
Nej.
För då kommer jag förlora min möjlighet att gå ner i vikt.
Just det. Jag tänker på en skämteckning av Gunnar Krantz, där det är en konstnär som går till psykologen och som säger, med vår nya metod så kan du bli fri från din ångest på bara några månader.
Mm.
Han säger, vill du ta ifrån mig mitt levebröd?
Exakt. Men i mitt fall är det då min överlevnad.
Eller min smala vikt.
Ja, men den har jag inte uppnått ännu. Men det finns ju någonstans i mitt bakhuvud att jag fortfarande kan uppnå den.
Jag har ju länge känt mig som en misslyckad anorektiker. Att jag så här, har anorektiska tankar, men jag lyckas inte genomföra dem, så jag blir bara normalviktig.
Ja, men det är väl det. Men det är väl, jag tror att det räknas som generell ätstörning, typ. Sen är jag ju inte diagnostiserad liksom, med det. Men... att jag har liksom väldigt, väldigt mycket ångest kring ätande.
Mm.
Och som sagt, alltså så här, jag vill ju inte bli anorektisk på något sätt. Alltså så här, men det är fortfarande en del av det sjuka som är att jag typ inte vill vara utan matångest heller. För att det känns som också någon så här kontrolltanke. Eller, alltså så här, det är en möjlighet till kontroll. Och det är också, tror jag, en snuttefilt som man kan ha liksom.
Ja, jag känner igen sättet att tänka på. Jag hade väl lite kring alltså så här, arbetsnarkomani.
Mm.
Jag pratade med några andra serietecknare på någon sån här förlagsmiddag en gång för nyligen. Och då så pratade vi lite om arbetsnarkomani. Det var några av dem som liksom hade det där.
Mm.
Och då så var någon som frågade så här... Får du dåligt samvete när du inte jobbar? Och det kunde jag absolut relatera till. Det får jag rätt ofta. Alltså så här, en inre press då. Att om jag inte liksom jobbar, så även om jag har liksom jobbat från 9 på morgonen med mina egna grejer, och sen så är klockan kanske 8-9 på kvällen, och det är så här, får jag så här, ibland kanske 8-9 där liksom, men då har jag ändå jobbat rätt länge hela dagen.
Mm.
Och även om jag så här kommer och sen går jag och kör stand-up, och så kommer jag hem från stand-upen, känner att jag borde göra lite mer. Jag kanske borde så här, gå igenom gigget eller publicera den här podden eller förbereda någonting annat eller planera filmen. Att jag så här får lite dåligt samvete om jag inte jobbar.
Mm.
Och det låter ju som någon form av arbetsnarkomani.
Ja, verkligen.
Men samtidigt så relaterar jag till ditt sätt att resonera. Att det är så här, jag är inte så sugen på att bli av med det. Då hade jag fått mycket mindre gjort.
Mm.
Och hade fått mindre fördelar. För att bli mindre rik och berömd. Och jag hade,
Det är ju också jobbigt då om det är så att andra, alltså nu fattar jag kanske inte ser andra serietecknare som konkurrenter nödvändigtvis, men ändå om de andra i din bransch också är arbetsnarkomaner.
Mm. Ja, nu är jag inte så inne i seriebranschen längre, det här var liksom...
Ja, men på den tiden. Ja. Liksom att så här, man vill inte heller, och det finns ju ändå arbetsnarkomaner inom stand-up också.
Absolut, jag är en av dem.
Då vill man inte liksom... Om man skulle sluta, då menar det, betyder ju det att man halkar efter.
Det gör man ju. Ja.
Så att man kan inte ta det mer hälsosamma valet för att alla andra är ohälsosamma.
Man kan ju göra det.
Ja, jo, men med en stor nackdel. Alltså, det
finns ju också säkert de som... Jag tror inte Johan Glans är arbetsnarkoman. Jag vet inte om han är det. Men, jag tror att man kan absolut bli väldigt framgångsrik utan att vara arbetsnarkoman också. Sen är ju större chans att man blir framgångsrik med en arbetsnarkoman. Ja. Det är större chans att man blir smal om man är anorektiker också, tror jag. Och det är nog större chans att man inte blir mördad om man är totalt jävla paranoid. Men är det värt det?
Precis. Jag måste också vikta fördelarna mot nackdelarna. Nej, men jag tänker att det är lite som... jag kollade ju jättemycket på Real Housewives of Beverly Hills ett tag.
Mm.
Och då var det någon som pratade om att så här, men jag vill inte använda Botox.
Nej.
Men eftersom alla andra gör det, så, alltså så här, då kan inte jag... Men jag kan inte åldras med värdighet då. För då ser jag så jävla gammal ut.
Ja,
men hade vi ändå alla typ så haft samma premisser, så hade jag klarat av att göra det.
Jo, nu är Botox någonting som jag inte liksom har vuxit upp med. Men om man jämför det med deodorant, så kan jag ändå förstå det. Så, okay, det här är löjligt. Att alla går runt och använder smörjer in något skit i armhålorna varje dag. Men jag vill inte vara den enda som går runt och luktar sämre än de andra.
Ja, men så raka benen är väl också liknande grejer liksom. Där är det också så, för det stör ju ingen egentligen. Alltså, en skarp svettlukt kan ju ändå störa folk.
Ja, men nu tänker jag. Jag diskuterar faktiskt det med Andrea i morse när hon lät en sladdrig grå plastpåse ligga framme i köket.
Mm.
Så, men det var väl liksom, hon hade en matlåda då.
Mm.
Så sa jag, ja, men jag lägger den här i din väska istället. Jag vill inte se den här plastpåsen. Och då försökte jag förklara, för mig är det visuella intrycket här lika starkt som en lukt. Mm. Tänkte jag, om du hade haft mer förståelse ifall det var ifall för fan det stinker här.
Mm.
Men för mig kan ett visuellt intryck vara lika störigt som ett luktbaserat intryck. Ja, eller ett så irriterande ljud, om det är ett skärande gnissel eller, eller ja, allt möjligt. Alla möjliga sinnen.
Det förstår jag, och jag köper det. Samtidigt som det ändå känns som att den visuella delen är mer, att den hade varit mer lättpåverkad om alla, alltså om ingen hade rakat benen någonsin.
Ja.
Så hade du liksom inte kanske reagerat lika mycket på orakade ben.
Det hade medans... nog inte på svettlukt heller. Ifall alla gick runt och luktade svett så hade man nog vant sig vid det.
Kanske.
Och tyckt så här, ja, det är ju som man luktar. Det är kanske inte världens godaste. Men så var det ju liksom på krogen innan rökförbudet så luktade det cigarettrök överallt. Och man vande sig vid det. Det är så här det luktar på krogen. Liksom. Man är van vid att kläderna stinker när man kommer hem. Men sen... nu så tycker man det är konstigt när det luktar rök någonstans. Eller?
Jo, det är kanske den enda grejen som inte är så då. För det är väl typ så bevisat att det förstör hjärnan på riktigt. Alltså att du får högre stressnivåer av konstanta ljud typ.
Mm. Jo, men jag får stressnivå av att se en skrynklig plastpåse ligga framme.
Ja, precis, men det är att ljud inte är socialt kodat på samma sätt. Utan att det faktiskt är det enda som är objektivt jobbigt.
Det finns bevis på det.
Jag säger bevis. Ganska lättvindigt.
Men
jag tror ändå att det finns så... Alltså för jag tänker, när man pratar typ ljudnivåer i skolan och sånt, så det är inte bara för att barn har lärt sig att det är jobbigt med ljud.
Nej.
Utan jag tror att det är...
Sinnet känsel. Om du har ett svärd i ryggen så kan du också...
Ja, det känner, i och för sig också så snabbt blinkande ljus kan du också vara...
Ja, eller ett skarp... Alltså. En skarp laserstrål in i ansiktet.
I ja, det kan nog också vara objektivt jobbigt. Det har du rätt i.
Men, ja, vad var nu ämnet?
Ålder.
Men vi kom in på det med att du hade dödsångest.
Ja, neuroser och katastroftankar och... Jag brukar också försöka räkna ut var på bussen eller tunnelbanan man ska sätta sig för att klara sig bäst om någon kommer på att börja skjuta.
Okej, okay. Du är rädd för terrordåd?
Ja, varför alltid är rädd för att tänka nej när det börjar skjutas?
Nej, jag borde ha satt mig här istället.
Alltså, för att jag tänker på ett sätt är det bäst att vara närmast dörren. För att det är lättast att
ta sig ut.
Men oftast kanske de börjar skjuta när det väl har, alltså när dörrarna väl har stängts. Så stiger de på den dörren man står vid.
Jag
och det är en jävla otur.
Professionell hjälp här, alltså. Det är ändå, alltså, det hade nog varit skönt för dig att slippa allt det här katastroftänkandet. Och alltså, för att det är ju inte så rationellt heller om du skulle vad folk dör i oftast är kanske så här hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och sen kanske självmord och trafikolyckor och sådär.
Just självmord är jag inte så rädd för, men det är också det enda.
För det är då mest kontroll av oss själva. Men jag menar mord och skjutningar och sånt är så jävla ovanligt.
Det är sant.
Du borde, ifall du inte vill dö så borde du lägga krut på andra grejer, så tycker jag. Om det är det nu som är logiken i det hela.
Just det, ja. Då är det inte åka bil som är en av dem. Och då sluta röka kanske. sluta röka är ändå en stor grej.
Absolut, absolut. Mm. Så det är inte så rationella åtgärder egentligen att så försöka tänka ut hur du ska undvika att bli mördad.
Nej. Nej, men det är nog också typ så här att undvika, för det är ju dels då liksom dödsrädsla, men det är också typ så undvika rädsla. Alltså att det är som att man är så rädd för ångesten i sig, eller rädsla i sig typ.
Ja. Ja, men det tror jag nog man kan få hjälp med.
Ja. Ja, men det kan man ju.
Men samtidigt förstår jag om man inte pallar söka hjälp också. Jag får ibland höra att jag borde söka hjälp för olika saker.
Ja, men jag vet liksom inte. För jag har ju aldrig haft kontakt med vården av sådana orsaker.
Av psykiska skäl.
Exakt. Nej. Så jag vet inte. Eller jag ringde en gång till vårdcentralen och då sa de: det här låter inte bra, men vi har inga tider just nu. Kan du ringa tillbaka en annan gång? Och då sa jag ja. Och sen gjorde jag aldrig det.
Nej.
Och sen har jag liksom, jag vet liksom inte riktigt hur man går tillväga.
Nej, alltså det, jag tror det lättaste idag är väl någon form av app där man bokar ett videosamtal och sen får man en remiss till något ställe.
Just det. Typ det kan man göra, för allt är öppet är statligt ägt.
Det är statligt, eller? Allt är öppet, ja det är det kanske.
Ja, typ, för jag vill ju inte stötta KRY. Jag är ju anti-privata vårdlösningar. Liksom. Mm. Så att, det är principiellt.
Kanske är bättre då. Mm. Om det, ja.
Mina principer är starkare än min dödsångest.
Ja. Men om du ringer alltid öppet eller kontaktar dem så är kanske det är det lättaste sättet nu för tiden.
Ja, men det är bra, då kan vi återkomma nästa gång jag är med och se om det har bättrat sig. Har du någon dödsångest?
Nej, tvärtom.
Livsångest. Ångest över att det är så många år kvar.
Ja, men ibland kan jag få såna liksom känslor så här, vad ska man göra? Nu har jag ju mycket grejer att göra, men alltså så här, mer när man om man är gammal, ska man leva? Alltså men jag tycker man lever ganska länge. Och när jag mår som sämst, för absolut inte dödsångest, då är det mer, det var det jag menade med tvärtom, att om jag mår dåligt så har det mer en lite lätt dödslängtan.
Ja, jag förstår. Ja, men det kanske är lite antingen eller också. Alltså vad man ser som någon slags ångestpunkt.
Ångestpunkt, ja, men på ett sätt, alltså så här, att bli mördad, absolut. Skönt sätt att dö på, ett skott i huvudet liksom. Jag vill inte tyna bort i cancer eller lida i någon jobbig sjukdom eller bli fastklämd under något skit i en bilolycka. Eller? Mm. Alltså, jag är då absolut en bazooka rakt i ansiktet.
Det är också, alltså om vi pratar om ovanliga sätt att dö, så tror jag att det är det ovanliga sättet att bli mördad.
En bazooka rakt.
Det är någon som inte har något som helst önskemål om att komma undan med det mordet. Det är också jättesvårt att få tag i en bazooka.
En kaststjärna mellan ögonen.
Den hatten i James Bond.
Ja, just det, den med vassa rakblad, vassa kanter.
Exakt.
Men kaststjärna mellan ögonen, det känns som att det är för stor risk att överleva där och bara få någon form av hjärnskada eller något sånt där.
Och då kan du också få frontallobsdemens. Och det är ju inte så jobbigt för dig, men det är ju väldigt, väldigt jobbigt för alla i din närhet. För man blir ju ett svin av det.
Han fick en kaststjärna mellan ögonen. Nu är han ett svin.
Och nu är han alkoholist. Man blir ju, alltså man blir ju alkoholist och gubbsjuk.
Blir man gubbsjuk?
Men man blir så översexuell.
Om man får en kaststjärna mellan ögonen?
Ja, alltid. Nej, men om man får frontallobsdemens så är det typ... För det, jag tror det är typ konsekvenstänket som sitter där. Alltså i den mån... Liksom, ja, någonting sitter inte exakt i en del, men det påverkar väldigt mycket med frontalloberna. Så att det är lätt att man typ överäter, börjar dricka alkohol, det är därför man typ tappar sin empati ganska mycket. Och då är det väldigt vanligt att man blir översexuell och typ så ganska obehaglig.
Det låter ju, jag menar så här, en fet gubbsjuk utan konsekvenstänkande.
Oempatisk och kåt.
Oempatisk. En rätt kul karaktär.
Ja, oempatisk och kåt är ändå en ganska bra självbiografi.
självbiografi av Hagamannen.
Oempatisk och kåt med de fräcka cowboy boots.
Hade han det?
Tror det.
Vad var det jag tänkt på? Om du inte vill bli mördad, hur vill du dö då?
Alltså...
inte alls.
Inte alls.
Du vill aldrig dö.
Jag är också lite rädd för evigt liv, för det verkar inte heller toppen.
Mm. Men... hur du än gör, förlorar du?
Oh, jag vet inte. Men alltså... dö av ålderdom på något sätt med, liksom med värdigheten i behåll. Men det är väl ändå ganska många som gör det nu. Att man lever liksom, man är ändå pigg väldigt länge. Och sen så är det liksom typ så, sista året är inte toppen. Man...
mm. Men ålder är ingen dödsorsak längre. Det får man inte skriva på papporna.
Nej, men då är det väldigt... jag vill inte säga någonting annat, för jag är också sån...
tänker jag tror på min ångest.
Ja, exakt. Alltså jag tänker att om jag säger någonting så kommer jag antingen dö exakt. Alltså då kommer jag dö exakt så typ.
Mm, men du har sagt mord många gånger.
Ja, det är sant. Ja, men jag har ju sagt, jag har ju manifesterat att jag inte vill bli mördad.
Ja, okej. Okay.
Men om jag skulle säga ett sätt jag vill dö på.
Ja,
så är det så jag skulle dö.
Be careful what you wish for.
Exakt. Nej, men någon av de liksom tillhörande ålderdomssjukdomarna. Jag vill dö i hög ålder i alla fall.
Mm. Du vill dö när du är gammal.
Ja, och med alla jag älskar i en intakt skick igen.
Du vill att de ska stå där runt dig. Och...
ja, eller i alla fall att de också får leva länge.
Mm. Okej. Okay.
Mm. Det är en tråkig önskan. Jag önskar att jag kunde säga något mer spännande. Jag önskar att jag kunde säga bazooka rätt i nillet. En bazooka rätt i plytet. Men tyvärr.
Mitt i blajan.
En grej jag har tänkt på med ålder och att bli äldre, mm, som stör mig något oerhört mycket, är att det är ganska många som typ lägger ut, alltså kanske antingen twittrar om det, men jag har också sett ganska många som typ lägger ut filmer på typ så bara gamla människor som kanske äter ensamma på en restaurang,
mm,
och bara typ så sitter alla i kommentarerna och bara, oh my god, I'm crying, åh nej, jag blir så illa berörd, stackars människa. Alltså att det är så, man bara filmar en inte ett ont anande gammal människa och det också, som äter ensam.
Varför inte bara, då gör man ju det. Det är ju inte tragiskt att äta ensam. Alltså hemma eller på en snabbmats i bar. Om du tar en pizza slice i baren på någon diner. Det är inte tragiskt. Det är så här, okej, dukat bord. Det har blivit tragiskt av för att folk postar såna grejer.
Ja, och det är också jätteintegritetskränkande. Ja. Bara filma någon och bara, gud vad sorgligt. Men jag såg också någon tjej som typ så... det var typ hennes kille som... filmade henne att hon bara satt och storgrät. Mm. Och så bara ser man typ så en gammal gubbe i bakgrunden som äter ensam.
Mm.
Det är ju helt sjukt att se någon och bara börja storböla för att man antar att den är ensam.
Låt folk äta och dricka själv. Och,
ja.
Och lägger inte i.
Men för man kan ju ha sådana tankar. Alltså det kan jag ha. Dels kanske man ser... ensamma gamla människor, kanske människor som har, men jag vet inte, kanske typ så väldigt speciella utseenden eller typ så här någon typ så här, har svårt
någon som
att
är
gå.
Ovanligt vacker, tänker du?
Ja. Gud vad jobbigt det måste vara för dig att vara över alla andra. Nej, men kanske typ så, om man ser någon som haltar fram väldigt kraftigt, mm, eller så här, att man kan känna någon slags sympati initialt.
Mm.
Men då får man ju också bara rannsaka sig själv lite, en aning, och inte bara så lägga ut en film på dem och själv sitter och gråt. Alltså, och jag såg en man som haltade. Jag såg en kvinna med käpp.
Jag får inte upp de här i mitt flöde. Jag har nog ett mindre empatiskt flöde. Eller vad man ska säga. Men...
ja, jag vet inte. Jag vet inte om det är någon slags vilja att måla ut sig själv som hyperempatisk.
Ja, det är nog många som har.
För det är ju väldigt populärt nu att prata om att man är liksom högsensitiv och ultraempatisk och sådär. Och att prata om det som någon slags sjukdom, vilket det verkligen inte är.
Det är verkligen skryt, va?
Ja, och det är också aldrig sant. Du har aldrig träffat någon som säger att de är högempatiska som faktiskt har en enda inkännande känsla. Alltså det är alltid så att de sitter och pratar om hur empatiska de är och då bara missar att någon tar livet av sig i bakgrunden. Alltså, ja... Jag blir så irriterad på det. Det känns så, det är så himla, himla självgott. Och typ så, överlag får jag ju upp mycket folk som kanske pratar om sina egna känslor som att det inte är universella mänskliga upplevelser. Mm. Alltså mycket folk som så, och jag hade ingen aning om att det här berodde på min ADHD. Jag trodde att alla hade det så här. Och så, det trodde du inte alls, det, för alla har det så här. Hade du frågat x antal människor så har alla det så här. Att det är så att man ibland glömmer varför man gick in i ett rum.
Mm, ja.
Och så tror de att det är en sån del av deras diagnos. Så, nej, alla har känt så här så länge det har funnits rum.
Jo, absolut. Jag som har så dåligt lokalsinne också.
Att du glömmer vilket rum du är i.
Ja, men ibland går jag in i fel rum.
Just det.
På lite olika ställen. Men du säger att du inte har någon kontakt med psykvården, så du vet inte om du har någon diagnos där eller?
Nej. Alltså, det tror jag inte att jag har. Eller alltså, jag vet inte vad som räknas som en diagnos, men någon slags ångestproblematik lär det ju vara.
GAD.
Ja, det känns ju som det.
Mm.
Och sen som sagt, men jag tänker också att nästan alla människor, typ alla kvinnor, är väl ätstörda. Så det är ju inte heller så här, alltså.
Nej, jag vet inte om det är en diagnos eller ätstörning. Det är kanske det.
Jo, men generell ätstörning är nog. Och alltså anorexi och bulimi är ju det.
Mm.
Men generell ätstörning är ju typ det som inte går in under.
Put the bulle in bulimi.
Men det har ju spekulerats fram och tillbaka huruvida jag har ADHD eller inte.
Just det. Eller det sa jag just det som att det var någonting jag kände till. Jag väntar att
du och André brukar sitta och diskutera det.
Nej, jag bara sa det.
Ja.
Vem har spekulerat i det? Dina kompisar?
Ja, vänner, bekanta.
Inte bara kompisar utan vänner.
Och bekanta. Nej, men jag har också jobbat på en arbetsplats där typ alla har haft ADHD.
Mm.
Alltså verkligen så 80%.
Prata om Big Ben.
Ja. Så då har väl det också automatiskt liksom kommit på tal. Mm. Men jag kanske har vissa sätt som jag liksom passar in. Alltså jag gör ett sånt online ADHD-test så får jag ju alltid liksom 90%.
Mm.
Men det som är grunden för en ADHD-diagnos som jag har förstått är att man har tillräckliga problem för att liksom, typ, man måste ha någon form av problem i sina relationer eller i sitt arbetsliv för att liksom uppfylla ens kraven på att få gå en utredning.
Mm, mm.
Så att jag har ju liksom inga problem av det och därför behöver jag inte en diagnos. Och då tänker jag att så här, det är ju någon slags skala också av hur man funkar. Man kan ju ha olika grova ADHD.
Ja.
Så jag tänker att min eventuella ADHD i så fall ligger under utredningsstadiet. Mm. Liksom. Människor funkar också bara olika. Man kan ju vara olika dåliga på att koncentrera sig. Absolut. Eller olika bra på att koncentrera sig.
Ja. Jag tänker ofta på den Martin Kellerman-skämteckningen där det är en kille som är hos läkaren eller hos psykologen eller vad det är. Och så kommer han tillbaka och säger så här: Vi har fått tillbaka resultaten från din utredning. Det visar sig att du har inte ADHD. Du är bara en jobbig jävel.
Ja, det är nog det jag tror att jag skulle få också. Men just med ADHD så har det funkat ganska bra för mig att bara tänka så. Okej, men om jag skulle gå en utredning och de skulle säga att jag har ADHD, på vilket sätt skulle det vara bra för mig? För jag vill ju inte ha medicin. Jag vill inte tjacka. Utan det jag skulle vilja ha är typ så, kanske lite hjälp, lite så här tips och tricks för att sköta min vardag och typ få saker gjort. Men då är ju grejen
en
att man
klapp
kan ju
på axeln, en kram och frågan: hur mår du?
Exakt. Nej, men jag skulle vilja ha sån metoder för att hantera min vardag. Grejen är, man kan googla tips för att hantera
sin vardag
om man har ADHD. Så då kan man bara agera som att man har ADHD. Så nu är det så, jag har färgkodad kalender, jag har liksom dessutom en veckokalender.
Har du en digital kalender eller fysisk?
Jag har en digital kalender för typ datumbundna grejer.
Mm.
Och sen så typ varje söndag eller måndag så har jag typ en veckokalender som jag skriver manuellt. Där jag också kanske skriver in så städa, vattna. Alltså sånt som jag inte kanske skriver in i en digital kalender.
Mm.
Så att jag typ styr upp min vecka. Typ vilka dagar jag ska träna, vilka dagar jag ska tvätta eller whatever. Och det funkar jättebra. Så nu säger jag glömmer inte grejer, jag får saker gjort. Även om jag fortfarande är en person som prokrastinerar, så är det mycket lättare att få saker gjort. Jag har mycket lägre typ stress. Jag skriver ner typ så fort jag kommer på någonting som jag behöver göra, så skriver jag ner det. Jag har typ att göra dokument både på dator och i mobilen, både långsiktiga och kortsiktiga. Alltså så här, så att om man bara hanterar det som att man har ADHD, så behöver jag, alltså eftersom jag har så eventuellt då låg grad, så funkar det liksom jättebra utan någon diagnos.
Jo, men det är nog tips som funkar för alla diagnoser eller inte. Att ha liksom att göra listor och lite kalendrar och så.
Ja, men exakt. Och liksom, jag tror inte heller...
Alltså en kalender skulle jag nog ändå rekommendera. För det är jobbigt när man har olika. Att det, alltså så har man skrivit in det i det ena och har bara med den andra och sådär.
Ja, men jag har ju min digitala kalender till allt.
Mm.
Men sen när jag skriver min veckokalender liksom, som jag bara skriver i början av veckan, då skriver jag ju in det som också står i den digitala kalendern. Mm. Men det ingår också fler grejer, så att jag får en så här överblick av min vecka som jag har på kylskåpet, som jag ser, så jag kan kolla när jag vaknar varje dag, typ så, vad ska jag göra idag? Typ ungefärlig tid. Jag kan se typ så att jag har lagom mycket att göra på en dag.
Johannes Bränning, som han har diagnostiserat ADHD då.
Ja, han ligger väl inte lågt på spektrat heller. Alltså,
han har ganska mycket.
Om jag är en etta så är han en fjortona.
han skrev till mig så här, vill du köra stand-up på Laughhouse den 14 november? Jag skrev, var inte jag bokad till den 17 november? Då skrev han, Simon, jag har 3 kalendrar. Jag har ingen aning.
Nej, det låter som en väldigt dålig idé.
Vill du hänga med in i den Patreon-exklusiva världen?
Ja, varför inte?
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Då rundar vi av det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal genom att säga, det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Clara Kristiansen.
Fullbordat samtal!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.